Vintern 2017. På taket på en svart Hyundai så står en man och krossar framrutan med en lång slägga. Videon sprids online och sägs komma från en stad i södra Kina. För i början av 2017 så har en våg av antikoreanska bojkotter svept över landet och skapat en stämning där bland annat koreanska bilar tycks vara måltavlor. Och bakom allt det här, ett amerikanskt luftförsvarssystem och ett koreanskt storföretag, Hanna Sahlberg.
Allt det här började ju egentligen med att USA bestämde sig för att uppgradera sin bas i Sydkorea och skapa en väldigt avancerad radarövervakningsanläggning. Och det här är ju liksom bokstavligt talat på Kinas tröskel. Och då kom reaktionen.
Det här är radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial i 5 avsnitt, Hanna. Så tittar jag tillbaka på 5 ögonblick som ändå på något vis grundar för den här stormaktskampen vi ser idag mellan Kina och USA.
Precis, och så passar vi också på att identifiera de geopolitiska verktyg som Peking har i sin verktygslåda och som man använder sig av för att hävda sig mot USA.
Hur ser den där verktygslådan ut, Hanna?
Ja, vi har ju identifierat 5 olika verktyg och idag så ska vi prata om bojkotter.
Mm. Bojkotter, som vi hör här, Sydkorea drabbades av dem, eller rättare sagt ett sydkoreanskt företag i första hand. Även svenska företag han har fått känna på det här verktyget.
Ja, jag skulle säga att det här har ju förändrat riskkalkylen för alla som har med Kina att göra.
Mm. Ekots Kina-reporter Hanna Sahlberg säger det. Jag heter Björn Djurberg. Ja, ljud här från kinesiska stats-tvn CGTN och taiwanesiska kanalen CTI som rapporterar om den kinesiska ilskan mot det sydkoreanska företagskonglomeratet Lotte Lötien, annars som det heter på kinesiska. Ah. Alltså, du hörde den här ilskna mannen som den kinesiska statsteven intervjuade här. Han säger att han ska aldrig åka till Sydkorea, han skulle aldrig handla varor på Lotte mer. Alltså, varför denna ilska?
Jo, men den här sydkoreanska varuhuskedjan Lotte då, de hade ju under flera år då etablerat sig i Kina och hörde liksom till den kinesiska statsbilden ända tills det här hände. Bakgrunden var ju då att amerikanerna ville uppgradera sitt försvar. USA är ju allierat med Sydkorea i Nordostasien. Och det där är ju väldigt nära Kina och Kina har då en väldig koll på vad som händer. Eftersom den här bergskedjan där man tänkte ha radarbasen, den är ju liksom i gränstrakterna nära Kina.
Och alltså, varför blir Lotte så utpekad?
Jo, när amerikanerna tillsammans med sydkoreanska militären då bestämmer sig för att uppgradera sitt robot- och radarsystem så behöver man mark för det. Och den här marken råkar tillhöra konglomeratet Lotte som äger mycket mark i Sydkorea. Och de upplåter marken för det här enda målet då och gör sig av med den.
Jag tycker ändå att det liksom bör understrykas hur symboliskt tungt det här företaget på något vis är för sydkoreaner.
Jo, men man kan väl säga att för Sydkorea så betyder det ju ungefär lika mycket som det gjorde för svenskt näringsliv när IKEA släpptes in och började etableras i Kina. Så mycket var det värt, de här lotteinvesteringarna som samtidigt skedde från det sydkoreanska konglomeratet. Och kineser gillade de här produkterna som de sålde och hade lika kul på Lotte som på IKEA.
Och det här amerikanska luftförsvarssystemet, du pratar om den här radarbasen, alltså vad är det?
Ja, det handlade om att man ville få en bättre överblick. Och för Kinas del, för Kina så innebär den här nya uppställningen då av en kombination av radarövervakning och artilleri att hotet från USA mot Kina liksom stärks. Att man, en amerikansk uppgradering kräver liksom ett kinesiskt svar, och Kina var väldigt, väldigt obekvämt med det här och hävdade att USA hade ingen rätt till det här, att det här inskränkte på Kinas territorium eftersom man skulle kunna observera vad som hände inne i Kina då också.
Men trots protesterna då, USAs luftförsvarssystem THAAD kommer på plats 2017 och Lotte får problem i Kina.
När det här hände så tänkte jag att jag slinker ner en kväll till närmaste Lotte-affär och ser om det finns några kunder där. Och det gjorde det, ett par stycken. Det brukade vara mycket, mycket mer folk än så. Jag snokade omkring lite på grönsaksavdelningen med min bandare i fickan, så där som man gör ibland.
Ja.
Ja, och sen kom ju varuhuschefen och han var helt galet arg. Han var rädd, förstod jag. Han förklarade, och det där var ju ganska bra för mig, för jag fick ju snabb inblick i hur polisen ställde sig. Han förklarade att nej, men igår var säkerhetstjänsten här och de sa att jag absolut inte får ta några intervjuer, och det var ju jätteintressant information för mig.
Men det som händer också den här tiden, det är ju att det är flera av de här varuhusen som Lotte har i Kina som får problem. Hur då?
Det kom i form av brandinspektioner. De fick helt plötsligt allihop olika meddelanden om att deras butiker måste stängas helt eller delvis därför att man behövde göra nya översyner av brandskyddet i de här lokalerna. Och det där doftade ju bara dålig ursäkt.
Man kan inte tänka sig att just Lotte då hade väldigt dålig brandsäkerhet.
Nej, om man inte också tänker att jag också hade väldigt dålig brandsäkerhet, för att några dagar efter att jag hade gjort den här intervjun så knackade polisen på min dörr och ville göra en brandinspektion hemma hos mig också.
Men varför blir just Lotte utpekat här och inte Sydkorea som land eller sådär, Hanna?
Det handlar om att man kan bli vad man kallar en förnekbar operation. Det här är inget som staten tar ansvar för, och det är inte samma sak som att man kallar upp, det gjorde man ju också, men den sydkoreanska ambassadören och så förklarar man vad man ska göra och så, utan man får det att se ut som att vanliga kineser helt plötsligt avskyr att gå till varuhuset Lotte, att de helt plötsligt avskyr sydkoreanska bilar av ren patriotism, och man behöver inte ta ansvar som stat, utan det här sker i alla fall väldigt effektivt som ett hot mot ett av Sydkoreas viktigaste företag.
Eller hur? Alltså, det har ju en historia i Kina, Hanna, eller hur? Det är inte unikt. Det går ju gå tillbaka liksom många, många år, och det finns den här typen av proteströrelser, men ofta mot andra länder.
Du menar när man mobiliserar nationalisterna?
Ja, mot andra länder oftast. Men det här är ju ett privat företag som nu sveps upp i den här geopolitiska dramat.
Ja, det är lite speciellt, och det är för att tiden har liksom, den kinesiska marknaden är så mogen så att olika länders stora företag finns redan på plats i Kina. Så var det ju inte för 100 år sedan. Under boxarupproret så fick man gå på de här missionärerna och annan utländsk personal. Men nu kan man liksom gå på deras investeringar istället. Så att det här är ett ekonomiskt vapen.
Är det här någonting nytt då som Lotte ändå ger ett exempel på här?
Kina var ju tidigare väldigt, väldigt mån om, nästan ja, fjäskande kan man säga, mot utländska företag och ville så hjärtans gärna ha alla utländska investeringar. Men sen blir Kina så ekonomiskt starkt så att man kan också säga nej, och man kan då börja hota de utländska företagen, och plötsligt så blir det också en säkerhetsrisk för utländska företag att vara på plats i Kina. Tidigare så tror jag att många företag såg det som enbart positivt att vara på plats i Kina därför att marknaden var så stor. Mm. Men det här var ett tydligt exempel på att man också behöver ha en riskkalkyl.
Det som händer efter Lotte, det är ju att det sker många fler kinesiska liknande bojkotter åren därefter då. Jag tänker, Hanna, vi kan ta några exempel. Du känner till de här, tror jag, det kanske några av lyssnarna gör också. 2019, i samband med de stora protesterna i Hongkong, så bojkottas den amerikanska basketligan NBA i Kina.
Jo, det är för att spelare har varit frispråkiga och sagt vad de tycker om det här och stöttat Hongkong.
Svenska klädjätten H&M, något år därefter, bojkottas i en väldigt uppmärksammad kampanj kan man väl nästan kalla det. Vad handlar det om?
Jo, den svenska klädkedjan har sagt tydligt att de vill inte använda bomull som kan vara producerad genom tvångsarbete av muslimska uigurer i Xinjiang.
Och en hotellkedja, Marriott, som ju är en väldigt stor internationell hotellkedja som har många hotell i Kina, de råkade ut för problem får man kalla det då, för några år sedan också.
Och de skulle då lära sig att om man ska boka resmål Taiwan, resmål Macau, resmål Hongkong, då får inte det förekomma i en ländermeny på hemsidan eller i appen, utan då måste den resenären först klicka på Kina och sen välja de här, så att det ser ut som i kommunistpartiets bok.
Du har nämnt Hongkong, pratat om Xinjiang, Taiwan här. Det här är ju områden som kommunistpartiet som styr Kina har en väldigt tydlig och hård definierad politik. Man brukar kalla om sina röda linjer. Alltså.
Och likheten är att det här anses i Peking vara sådana saker som rör kinesisk nationell säkerhet och Kinas kärnintressen. Sånt man verkligen är beredd att ta strid för.
Och frågan då som många undrar när det här sker, och jag minns själv, för jag var ju själv där i Peking som korrespondent och rapporterade om bland annat då den här bomullsbojkotten mot H&M. Det som ofta dyker upp som knäckfrågan, så här, är det här, eller hur mycket är det här politiskt organiserat från kommunistpartiet, och hur mycket är det på något vis bara organiskt att folk är arga?
Jo, men skrapar man på ytan så ser man väldigt snabbt att det här som kan se ut som folkliga protester, om man ser dem på kinesisk tv, också stött i allra högsta grad av ofta alla mediala statsaktörer som finns, och deras liksom sidokonton. Också, det kan vara vissa musikstudior, det kan vara som en grupp nationalistiska rappare som brukar användas under en period för att rappa om sånt som de var emot. Och det här syns liksom i nätverket av, kinesiska kommunistpartiets ungdomsförbund har ju också en grupp såna här konton knutna till sig som det lätt blir mycket kommentarer på, och alla de där mobiliseras.
Just det, men det behöver väl inte vara så att det nödvändigtvis börjar från statligt håll, men att de kanske hakar på?
Ofta så ser man ju att det är ett korn av någonting som har hänt, eller ett korn av folkligt missnöje, en incident. Om du kommer ihåg den här historien med några kinesiska turister som inte fick sitta och övernatta gratis i lobbyn på ett hotell i Stockholm till exempel, som blåstes upp därför att man var missnöjd med att Dalai Lama var här på ett besök. Så att det, ofta finns det ju ett korn av någonting spontant, och sen precis som du säger så växer det här till en orkestrerad rörelse.
Det finns till och med en låt, rätt spridd låt, som handlar om just den här rörelsen, om man ska kalla den för det. Lyssna på det här. Det här är den... Ja, den är skön.
Den är jätteskön.
2021 var det här. Det ska säga att det är den malaysiska musikern Nam Wee, rappare, väldigt känd, och australiensiska Kimberly Chen som gjorde den här duetten. Bål i sin glashjärtan handlar om.
Ja, de har ju verkligen fått nog. De tar ju fram det här löjliga i att kinesiska nationalister så ofta säger att de är så sårade. Så de förlöjligar ju verkligen deras överkänsliga patriotismer och ser igenom den här typen av känslomässig propaganda.
Så ett glashjärta, det är när man blir väldigt lätt sårad?
Ja, man låtsas att vara väldigt lätt sårad. De driver ju inte med någon som har riktiga känslor för det här, utan de driver ju med de här nationalisterna som säger att ni får inte säga det här och det här om Kina, för då sårar ni 1,4 miljarder kineser.
Just det. Om vi tänker från officiellt håll då, Peking, alltså kommunistpartiet, utrikesdepartementet, brukar man ta på sig något ansvar när det sker såna här patriotiska eller nationalistiska bojkotter?
Nej, då kan man stå lite kyligt på sidolinjen och så kan man bara uttrycka sin ståndpunkt i sakfrågan och se snygg ut.
Är de effektiva, bojkotterna?
Jag skulle säga att hotet om bojkott är väldigt effektivt. Därför att i och med alla de här exemplen som vi har nämnt så vet alla från chefen till de anställda på västerländska företag att effekten kan bli enorm om man trampar i klaveret i Kina.
Även om såklart alltså mitt i stunden så blir det ju väldigt dramatiskt och man märker hur de här företagen som pekas ut att de verkligen drar öronen åt sig oftast. Men nu några år efter, Hanna, har man märkt att de liksom har drabbats, deras affärer har drabbats, alltså konkret?
Det är olika från fall till fall. För Lotte så blev det här ju slutet på Kina-sagan. Efter alla de här brandinspektionerna och långa perioder av stängda butiker och blödande ekonomi så drog Lotte-konglomeratet tillbaka det som han hade gjort som en väldigt stor investering i Kina och la ner det. Så att där fick det ju verkliga ekonomiska konsekvenser.
Jag såg att NBA har precis börjat komma tillbaka till Kina, den amerikanska basketbollligan.
Ja, andra har ju liksom lyckats komma igen. Om man tar svenska H&M som exempel så har de ju, det är inte så att de har försvunnit, men de är ju inte alls i en lika bra position som de hade varit innan. Och då ligger det väl nära till hands för ett företag att tänka, om vi hade undvikit det här, hade vi då istället kunnat skaffa oss lite statsstöd och ha en helt annan framtid i Kina.
Ja, för jag tänker när man blir utsatt för en sån här bojkott, alltså på något vis så måste man ju då bekänna färg offentligt för att ta sig ur det här, eller hur?
Ja, det är målet. Målet är att alla ska bekänna färg och säga rätt, och då har ju kommunistpartiets plan lyckats.
Vad tror du om bojkotter som verktyg framåt då? Är de fortsatt liksom, är det ett skarpt verktyg i Pekings verktygslåda även framöver?
Absolut. Det är fortfarande väldigt många utländska företag som har stora investeringar på plats. En del fortsätter. Men den här trenden har ju också vänt eller liksom splittrats. För det finns ju också en trend att man inte ska lägga alla ägg i en korg. Och det här kan ju ha påverkats av Kinas mer aggressiva beteende mot utländska företag. Nu tänker sig företagen noggrannare för. De tänker ofta att vi måste ha investeringar på plats för den kinesiska marknaden, men vi måste också göra investeringar på andra håll, även om det kanske inte finns precis samma fördelar som det kan göra i Kina, därför att det också finns nackdelar med att ha så mycket produktion och verksamhet och förhoppningar på just bara Kina.
Så att insikten om eventuella risker har ökat och därmed sårbarheten då kanske minskat för en del.
Mm. Det är en följd av det, men bojkottsvapnet fortsätter att vara effektivt. Och det här är någonting som man kan använda utanför Kinas gränser. Tänk bara på alla kinesiska turister som dyker upp och är en viktig inkomstkälla på många håll i världen. Där kan man ju också be kinesiska turister att inte åka till en viss turistort genom precis den här typen av blandade folkliga och statsstödda nationalistiska kampanjer, och det kan få effekt över natten.
Det där har vi ju sett i år mot Japan till exempel.
Mm, precis, och det är ju inget som ett vapen man kommer göra sig av med, så att, och det är inte heller lätt att göra sig oberoende av kinesiska turister.
Hanna Sahlberg, vi sätter punkt här för idag.
Ja, vi kommer ju återkomma redan nästa vecka. Då ska det handla om en ny sån här händelse och ett nytt vapen som Kina använder.
Ja, det som har kommit att kallas gisslandiplomati. Det här var del 2 i Radiokorrespondenterna Kinas sommarspecial som spelade in våren 2026. Jag heter Björn Djurberg. Hej då!